Vi ska läsa hela det kapitlet där. Så. David bröt upp därifrån och höll sedan till bland bergfästerna i Engedi. När Saul kom tillbaka från sitt fälttåg mot filisterna talade man om för honom att David höll till i Engedis öken. Han tog då 3000 utvalda soldater från hela Israel och tågade ut för att leta efter David och hans män öster om stengetsklipporna. När han kom till fårfållorna ut med vägen gick han in i en grotta där för att uträtta sina behov. Men längst in i grottan satt David och hans män, och då sa till honom: nu är den dagen inne och vilken Herren sagt: jag lämnar din fiende i ditt våld, gör med honom vad du behagar. Då smög sig David fram och skar av en flik av Sauls mantel. Men när han hade skurit av Sauls mantelflik slog honom samvetet, och han sa till sina män: Herren förbjud att jag skulle handla så mot min härskare. Herrens smorde, att jag bär hand på honom, han är dock Herrens smorde. Och med stränga ord avhöll David sina män från att överfalla Saul. Saul lämnade grottan och fortsatte vägen fram. Då reste sig David, gick ut och ropade efter honom: min herre och konung. Saul såg sig om, och David föll ner med ansiktet mot marken och hälsade underdånigt. Han sa: varför lyssnar du till dem som säger att jag vill dig illa? Nu kan du själv se hur Herren utlämnade dig åt mig i grottan. Jag blev uppmanad att döda dig, men jag skonade dig och sa: jag får inte bära hand på min härskare, han är dock Herrens smorde. Se här, min fader, vad jag håller i handen, en flik av din mantel. Jag kunde ha dödat dig, men jag skar bara av en flik av din mantel. Då måste du förstå att jag inte är skyldig dig något ont. Jag har inte förbrutit mig mot dig. Du däremot lägger försåt för att bringa mig om livet. Herren ska döma mellan oss. Herren ska hämnas på dig för vad du har brutit mot mig. Själv ska jag inte röra dig. Du vet hur de gamla brukar säga: ont kommer från de onda, min hand ska inte röra vid dig. Mot vem har Israels kung dragit ut? Vem är det du jagar? En död hund, en ynka loppa. Men Herren ska vara domare. Han ska skipa rättvisa mellan dig och mig. Han ska ta sig an min sak och skaffa mig rätt gentemot dig. När David hade sagt detta ropade Saul: David, min son, är det verkligen du? Och han brast i gråt. Det är du som har rätt, inte jag, sa han. Du har gjort gott mot mig och jag har gjort ont mot dig. Idag har du visat att du vill mig väl. Du dödade mig inte trots att Herren hade lagt mitt liv i din hand. Man låter ju inte sin fiende löpa när man har fått honom fast. Herren ska löna dig rikligt för vad du har gjort mot mig idag. Nu vet jag säkert att du ska bli kung och att Israels kungadöme kommer att befästas under ditt styre. Svär nu vid Herren att du inte utrotar mina efterkommande och inte utplånar mitt namn ur min släkt. Detta lovade David med ed. Och sedan vände Saul tillbaka hem, medan David och hans män drog sig upp till sitt bergsfäste. Så lyder Herrens ord. Det måste ju vara sjukt frustrerande att heta David. Alltså det går ju inte bra för honom någon gång. Alltså han är ju inte med ens i början när de ska välja ut en kung. Han, troligtvis är han en oäkting. Det är därför man inte kallar honom när Isais söner ska väljas. Någon av dem ska ju väljas till kung. Men David är inte ens med i den första liksom samlingen. Troligtvis för att han inte riktigt räknas som en viktig son. Och sen har han ju problem hela tiden. Han erbjuder sig att slåss emot Goliat som ingen vågar träda upp emot. Då blir han förlöjligad, han blir hånad. Och sen vinner han ändå seger, och då blir han lite omtyckt och lite applåderad en stund. Och sen blir han illa utsatt. Och nu har han alltså, på grund av att Saul anar att David ska bli kung, så har han börjat förfölja honom och förfölja honom och förfölja honom och förfölja honom och förfölja honom. Så han får fly och fly och fly och gömma sig. Och Saul attackerar och attackerar och attackerar. Så, och han gör ju inget ont. Han gör ju bara bra saker, David. Och ändå så bara åker han på smäll efter smäll efter smäll. Och han beter sig generöst, han beter sig frikostigt, han beter sig nådefullt. Och det enda han får tillbaka är ont. Hur hanterar man? Jag tror att en del av oss, om vi tänker på oss själva, så tror jag att vi nog ändå kan vara rätt godhjärtade och rätt fina ibland. Är det inte så? Alltså, ni har säkert varit utsatta för det. Det är någon som beter sig illa på jobbet mot er eller någon granne. Och då är man rätt fin och god och man kan ändå stå över det och vara väldigt så här, okej, jag fattar, han har varit på dåligt humör eller han har säkert krockat eller han har skällt på sig. Någonting har hänt och därför kan man vara lite överseende. Men vad händer ifall det där upprepas från samma person om och om och om och om igen? Hur reagerar ni då? Jag vet hur jag skulle reagera. Med mildhet och godhet och generositet och förlåtelse. Med ett leende på läpparna. Jag skulle bli galen. Jag kanske kunde stå ut med liksom att min chef skulle vara otrevlig och orättvis en gång. Och i nästa utvecklingssamtal också vara orättvis och otrevlig. Men inte det tredje. När jag vet hur fantastiskt duktig jag är på jobbet. Saul försöker ju hela tiden ta koll på David. Alltså han jagar honom och så blir det en sån här situation som ungefär i dagens text. Och Saul bara står där, och förlåt, du är ju en god människa. Jag ska inte ta död på dig. Jag lovar. Och sen försvinner han bort och sen några veckor senare så är han på jakt efter David igen och ska slå igen honom. Och sen sker ungefär samma grej och Saul bara, åh förlåt. Jag har ju helt fel. Du är ju en god människa. Du kommer ju bli kung. Jag ska åka hem igen. Och så på nytt iväg och försöka ha ihjäl honom. Alltså, fattar ni? Och nu så sitter David. Det är väldigt klantig krigsstrategi att gå och gömma sin grotta. Eller hur? Man sitter ju lite illa till där då. Och sen ska Saul gå och göra sånt som man behöver göra ibland. Så han sitter ju rätt naken och rätt illa till där, Saul. Och alla upplever... Ja, men äntligen har vi chans att en gång för alla ta itu med detta. Denna despot, denna tyrann, denna onda människa. Det är nästan som att det är Gud som ger oss det här läget, det här tillfället. Jag vet vad jag skulle gjort. Jag ser på dig hur du skulle gjort. Och ni vet, man har också den här hejaklacken bakom. Så hela hans gäng säger så här, äntligen. Nu har vi honom. Du ska ju bli kung. Du har ju löftet över dig. Och han är ju bara ond rakt igenom hela tiden. Och nu sitter han här på huk. Så kom igen. Men David avstår från att hämnas. Han avstår från att ta saken i egna händer. Och han låter nåd gå före. Och den resa som David fick göra, det är den resa som Kristus fick göra. Och det är den resa som kyrkan kallas till att resa på, gå på. Vad säger Jesus till sin kyrka? Jo, så här säger han i Lukas 12:32. Frukta inte, du lilla jord. Er fader har beslutat att ge er riket. Frukta inte. Ni kanske är få. Men fadern i himlen har beslutat att ge er riket. Löftet är säkert. Där har ni det. Det är ni som kommer att ta över. Ni är smorda till världsherravälde. Precis som David fick höra löftet. Det är du som ska bli kung. Du är smord. Du kommer ta över. Underbart. Eller hur? Känns det bra? Fel. För hur är vägen? Jo, det är precis på samma sätt som David fick ha det. Han hade löftet över sig. Er fader har beslutat att ge er riket. Men vad är det för väg fram till detta? Paulus säger så här, det kommer inte upp på skärmen så ni får lyssna noggrant. Han säger så här i 1 Korinthierbrevet 4. Det förefaller mig som om Gud har ställt oss apostlar sist av alla. Som dödsdömda. Vi står på arenan inför hela världen, inför både änglar och människor. Vi är dårar för Kristi skull. Ni är förståndiga kristna. Vi är svaga. Ni är starka. Ni är ansedda. Vi är föraktade. Ännu denna stund hungrar och törstar vi. Vi saknar kläder, vi blir misshandlade, vi är hemlösa, vi arbetar hårt med egna händer för att försörja oss. Man smädar oss och vi välsignar. Man förföljer oss och vi härdar ut. Man talar illa om oss och vi svarar med goda ord. Hela tiden har vi behandlats som jordens avskum, som mänsklighetens drägg. Låter inte som någon framgångssaga riktigt. Och i det sammanhanget där Paulus talar om att det finns inga krafter i den här världen som kan skilja oss från Kristi kärlek. Det finns ingenting som kan sätta stopp för Guds mål över att församlingen ska få riket. Det finns ingenting som kan skilja oss, så säger Paulus så här. Men hur är vägen dit då? Då säger han så här i Romarbrevet 8. Det står skrivet: för din skull lider vi dödens kval dagen lång. Vi har räknats som slaktfår. Att sammanfatta: slaktfår. Dödens kval hela dagen lång. Jordens avskum. Mänsklighetens drägg. Det är lite svårt att värva medlemmar till den där klubben, eller hur? Men det är så det är. Det är så vägen är. Det är så korsets väg är. Och den leder till liv. Och det är det som ger oss faktiskt tröst. När vi inser att vi är en minoritet. Vi är förföljda. Vi är föraktade. Man ser ner på oss. Man undrar, är du verkligen kristen? Så här, riktig kristen? Så att du går till kyrkan ofta och så. Och inte minst är det här budskapet ett ord till kyrkan i världen idag. Som är så utsatt, där man fängslas och dödas bara för att man bekänner sig till Kristus. De kristna i Syrien som får halsen avskurna. Som blir korsfästa av ISIS. Människor som sitter fängslade i Nordkorea för sin tros skull. Människor i Sydamerika som dödas av dödsskvadroner av regimen för att de protesterar mot orättvisor. Då kan man tycka, finns det någon framtid? Varför verkar det bara vara nederlag? Varför verkar det bara vara som att vi hela tiden är i botten? Vi gömmer oss i grottan. Det verkar vara någon annan ond despot som helt enkelt styr och kontrollerar allting. Det blir tröst. Det här är korsets väg. Och den leder till liv. Och var inte rädd, lilla jord. Er fader har beslutat att ge er riket. Och David hämnades inte. Han svarade inte med samma mynt som Saul försökte. Och det var precis på samma sätt som Kristus agerade. I första Petrusbrevet säger Petrus så här om Jesus: han begick inte någon synd. Svek fanns inte i hans mun. Han svarade inte med skymford när han skymfades. Han svarade inte med hotelser när han fick lida. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist. Ni känner igen bilden från David. Han tog inte saken i sina egna händer. Visst är det ett härligt budskap? Visst är det sjukt svårt? Det är jättelätt att stå här och säga det, men det är så sjukt svårt att leva det. Att välja nådens väg, förlåtelsens väg och godhetens väg. Men varför väljer vi att gå den vägen? Jo, för sån är nämligen Gud. I Lukas står det så här. Det här är sköna uppmaningar, va? Ge åt alla som ber dig. Ta någon det som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Så som ni vill att människor ska göra mot er, så ska ni göra mot dem. Ska ni ha tack för att ni älskar dem som älskar er? Också syndare älskar dem som visar dem kärlek. Ska ni ha tack för att ni är gott mot dem som gör gott mot er? Också syndare handlar så. Och ska ni ha tack för att ni lånar åt dem som ni tror kan betala tillbaka? Också syndare lånar åt syndare för att få samma belopp tillbaka. Det är ganska naturligt, så här, vanlig transaktion. Jag bjuder dig på ett fika, så bjuder du mig nästa gång. Och så har man liksom så här. Lånar man ut en bok, så vill man ha tillbaka den. Eller hur? Slår man ut bilen en eftermiddag så vill man ha tillbaka den sen. Då säger Jesus, nej, älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen. Då ska er lön bli stor och ni ska bli den högste söner. Ty, han är själv god mot de otacksamma och onda. Var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig. Varför går vi den här vägen? Jo, för att sån är Gud själv. Gud är god mot de otacksamma och onda. Och man blir som den Gud man tror på och tillber. Så om du alltid bara liksom har den här jämna transaktionen. Om du alltid bara räknar så att det ska gå precis jämnt hela tiden i alltid dina relationer. Vilken Gud tror du på då? Alltså vi väljer inte barmhärtighetens väg, nådens väg och kärlekens väg för att det är effektivt och framgångsrikt. Det är inte som man tänker så här, ja men icke-våld är nog mer effektivt än våld. Sen kan man diskutera vad som är effektivt och så. Men det är inte framförallt därför vi gör det. Vi gör det för att sån är Gud. För tänk, vad händer med Saul? David är barmhärtig. Saul återvänder. Sen kommer Saul tillbaka och vill döda David igen. Vad händer då? David är barmhärtig. Saul bara, jag är en ond människa. Så åker han tillbaka. Så återvänder han och försöker ta. Han förändras ju inte. Så det var ingen framgångsrik strategi som David utövade. Hallå? Saul förändras inte. Så vi gör det inte för att vi tänker så att om vi gör så här, då kommer vi casha in där borta i de här människornas liv. Nej, nådens och barmhärtighetens väg motiveras av att det här är Guds väg. Det är den Gud som vi tillber och som vi följer. Och det är den enda väg som bevarar vårt hjärta från bitterhet och destruktivitet. Det finns en obehaglig sanning. Vill ni höra den? Det spelar ingen roll, jag kommer bara leverera den ändå. Jag tror ni har hört den. Det man sår får man skörda. Det står till och med i Bibeln, i Galaterbrevet. Det är inte en absolut sanning. Men det finns en obehaglig liten tillnyktrande sanning i det ändå. Alltså som sagt, det kanske inte alltid är så att du ser ett omedelbart resultat hos din granne, hos din arbetskamrat, hos din chef eller hos din fru eller vad det nu är som du känner att det finns en konflikt eller en svårighet eller något jobbigt i. Du kanske är jättebarmhärtig och god, men det verkar inte hända så mycket. Men det du sår ut kommer du förr eller senare att skörda. Sår du ut hat så kommer du få skörda hat. Sår du våld så förökas våldet. Sår du barmhärtighet så kommer du att uppleva barmhärtighet. Och det är framförallt ditt eget hjärta som präglas. Sauls hjärta präglas ju inte, påverkas inte så mycket av David. Men Davids hjärta blev mjukt. Jag tror vi alla har stött på människor som istället för att så barmhärtighet, förlåtelse och nåd istället har odlat bitterhet, grämelse, hat och oförlåtelse. Och visst är det märkligt. Man kan prata med en sån människa om väder och vind och det enda man hör det är bitterhet. Förstår du vad jag pratar om? Och den här vägen som sagt var är ju ingen lätt väg att gå. Och det är inte så att David är någon supermänniska som tar det här lätt och det är så enkelt. Det är intressant, man kan läsa psalmerna som David har skrivit. Och då är han inte så god och generös. Då är han fylld av avsky och hat mot sina fiender. Han bara vräker ur sig allt inför Gud och säger, slå mina fiender på käften. Döda dem, Herre. Utplåna dem från jordens yta. Han är helt galen. Och det är precis så man kan gå tillväga. Man hamnar i den här jobbiga situationen. Man upplever hur ondskan och mörkret och eländet förföljer en och plågar en. Och då får man komma inför Gud och vräka ur sig allt man har. Och be om hjälp. Psalm 57 handlar om dagens berättelse. David skriver en psalm om upplevelsen i grottan. Och då står det så här i vers 4 att Gud sände hjälp från himlen. Och jag tänkte på det här. Om jag hade suttit i den här grottan och ropat till Gud om hjälp, då hade ju Saul dödats. Eller hur? Vad var det för hjälp som David fick när han ropade till Gud i den där grottan? Jo, han fick kraft av Gud att avstå hämnden och istället överlämna sin sak åt Gud. Så David var ingen superstark person. Han satt ju och kokade. Han hade ju svärdet här och tänkte, äntligen. Och så ropade han till Gud. Han gnällde, han skrek. Och så bara fick han hjälp att veta, nej, det är Guds sak att styra över detta. Jag får ta ett steg tillbaka. Så han var ingen superhjälte. Han fick kraft att inte agera utifrån sina naturliga instinkter, utan överlämna sitt liv i Guds hand. Så David hämtade kraft och styrka i den vetskapen att Gud kommer att agera i sin tid. Han säger det på två ställen i första Samuelsboken 24. Han säger så här: Herren kommer gripa in. Herren kommer döma emellan oss. Men jag tar ett steg tillbaka. Och som ni kommer ihåg, som stod i första Petrusbrevet 2, så stod det om Jesus att han överlämnade domen åt honom som dömer rättvist. Och då säger Paulus i 1 Korinthierbrevet 4, en dag ska allting blottläggas. Alla våra motiv, alla våra handlingar. Och därför ska vi inte döma i förtid, utan låta Herren få ta döma oss och våra medsyskon. Det är intressant. Och vi vågar tro på att Gud faktiskt en dag både bryr sig om vad som händer i vårt liv och kommer agera utifrån det som händer i vårt liv. Vad säger ni om det? För när vi inte tror att Gud verkligen bryr sig om oss och ser vad som händer i oss och ser våran trofasthet och alltihopa, då måste vi själva agera. Så att vi ser till att vi får det vi förtjänar och de får det de förtjänar. Men om man vågar släppa taget och säga så här, Herren är det som dömer rättvist. Då vågar man ta ett steg tillbaka och så får man säga, Herren kommer gripa in. Herren kommer agera i sin tid. Det är en trossteg som kan vara rätt plågsamt. Jag kan säga det, jag hoppar över ett stycke här för det var inte så bra märkt jag. Det andra har gjort så fruktansvärt bra så att jag vill inte att det ska sjunka i kvalitet här nu. Vem ska vi spegla oss i den här texten? Vi ska inte spegla oss i David. Vi är Saul. Vi är inte den gode David. Alltså, om du tänker på ditt eget livs erfarenhet, om du tänker på de mörka stråken i din själ, vem är du då? Du är Saul. Hur många gånger är det inte så att vi gjort precis samma sak som Saul? Vi väljer ondskans väg. Vi väljer hatets väg. Vi väljer våldets väg. Vi väljer syndens väg. Och sen bara upptäcker vi, vad håller jag på med? Så här kan jag inte bete mig. Är jag så här? Hjälp! Och sen går det några minuter, eller timmar, eller dagar. Och så slår vi in på samma mönster igen. Är det någon som är med mig nu? Eller? Nej? Patrik, har du aldrig upplevt det där? Jag satt hela kvällen igår med Erik, så jag har hört hela hur det är. Så jag tänkte, vi får ta någon annan. Det är så deprimerande annars. Men är det inte så? Vi är Saul. Och om vi är Saul, så möter vi någon som borde verkligen ge oss det vi förtjänar. Jag tror nu är vi ju ändå, sitter vi knappt inga ungdomar längre här inne. Det är bara lite gråa hår. Och har man lite gråa hår, det kommer snart Patrik, så vet man en sak om sig själv. Det är att man är inte så god som man trodde när man var ung. Och det finns botten av mörker här. Och det finns mycket misslyckanden. Och det finns latenta saker. Det finns potentialer som man inte vill utveckla. Men där man märker att de finns där. Och vad gör man då när man är Saul? Jo, man möter David. Man möter Kristus. Och Kristus ger oss nåd före rätt. Kristus kommer till oss igen och förlåter och ger oss nåd och är barmhärtig och är kärleksfull och tar inte vårt liv utan ger sitt eget liv. Det är därför vi har syndabekännelse och nattvard varje söndag. Vi är Saul och vi åker på de här våldsresorna varje vecka. De här syndaresorna där vi försöker ta död på godheten. Och så får vi liksom komma hit och på djupet erfara att på nytt är den här sanningen total, absolut sanning. Nämligen att Gud är god mot de otacksamma och onda. Alltså Gud är god mot dig. Han kommer till mötes i David. Han kommer till mötes i Kristus. Och han förlåter dig din synd. Han upprättar dig på nytt. Han ger dig sin godhet. Han ger dig sin barmhärtighet. För han är sån. Ja. Det var rätt härligt. Det är vårt hopp. Det är vår räddning. Så när vi nu kommer hit till bordet och böjer knä här, så får du på nytt bara omfamnas av Guds nåd. När du kommer hit och böjer knä och tar emot bröd och vinet, så kan du bara ropa hjälp. Alltså vi får på nytt påminna oss om att ja, vi är en liten jord. Vi kanske är utsatta både för hån och förföljelse och hot och våld. Och tittar vi på den världsvida kyrkan, så är det så att vi räknas som slaktfår. Men Gud överger oss aldrig. Och vi får leva på det ordet som David fick leva på. Frukta inte, du lilla jord. Er fader har beslutat ge er riket. Så det är vårt hopp och det är vår räddning. Och vi får på nytt bara kasta oss emot Guds nåd. Amen. Låt oss stå upp och sjunga tillsammans.
Battleground, seeing just how much you've done, knowing every victory.
Låt oss stämma in i kyrkans tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Himmelske Fader, vi tackar dig att vi får bekänna och stämma in i det som är kyrkans tro. Att vi inte bär våran tro på egen hand eller på egna axlar, utan vi får bli burna den här stunden av den tro som du har gett till oss. Tack att du bär oss. Tack att du kommer oss till mötes gång på gång på gång. Tack att du är god mot de onda och otacksamma. Tack att du är god mot mig. Tack att du är god mot oss. Tack att vi i den här stunden får påminna oss om det du har gjort för oss. Att du har gett ditt liv istället för att ta vårt liv, så gav du ditt eget liv till en försoningsdöd. Så att vi skulle ha liv. Så att vi skulle få erfara din förlåtelse, din närvaro, Herre, och uppleva seger över synden och döden och ondskan, Herre. Herre, vi tackar att vi den här stunden får smaka dig själv. Du som är livets källa, tackar att vi får dricka av dig, Herre. Tack att du har kommit för att ge världen liv. Herre, vi vill den här stunden upplyfta våra hjärtan till dig. Du som ensam är värd vårt lov. Och tack att vi den här stunden också får förenas med alla de heliga. Med hela den himmelska härskaran. Att vi inför dig i det himmelska tronrummet nu får tillbe dig. Och säga så som det är. Att du är den enda härskaren. Du är helig, helig, helig. Herre, vi tackar dig att du uppfyller hela jorden. Tackar att det inte finns en kvadratmeters yta där inte du finns. Utan du är alltid närvarande, överallt. Men vi ber att hela den här jorden en dag ska genomsyras på ett medvetet sätt av dig själv. Att människor ska se dig så som du verkligen är. Att fred och rättvisa ska kyssas på den här jorden. Herre, vi ber idag för alla våra kristna syskon som upplever verkligen på ett bokstavligt sätt att de är slaktfår. Att de lider dödens kval. Att de behandlas som mänsklighetens drägg. Herre, vi ber förbarma dig över våra kristna syskon som lider idag. Som är så utsatta för våld och hot. Herre, vi ber om kraft och styrka över deras liv. Att vara trogna dig ända in i döden, Herre. Tack att du kommer kröna deras liv med evigt liv, Herre. Herre, vi ber att den här stunden att du ska komma med en helig ande över oss. Och förnya oss i vår tro, i vår överlåtelse och i våran hängivenhet till dig, Herre. Kom heligande över oss. Kom heligande över detta bröd och vin. Tack att vi i tro får ta del av Kristi kropp och blod. I den natt då Herren Jesus blev förrådd så tog han ett bröd, bröt och gav till lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Så ofta ni äter av den, gör det till minne av mig. Och på samma sätt så tog Jesus bägaren efter måltiden, tackade Gud och sa: drick av den alla. Denna bägare, det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er och för de många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Låt oss också lyfta våra händer och be den bön som Herren själv har lärt oss att be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter, det ger oss en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fast än många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid var det med er. Nu får ni hälsa varandra med Herrens frid. Idag gör vi så att vi har en station, vi har knäfallet här. Som ni är välkomna att ta del, böj knä och ta del av brödet och doppa det i bägaren. Sen kan man på olika sätt ge uttryck för sina längtan, sin bön, sin nöd och sin tacksamhet. Man kan lägga en sten framför korset. Man kan tända ett ljus där vid Kristus ljuset. Man kan böja knä eller bara stå och vara inför Herren här. Har du mycket pengar och kontanter som du är bra med, så kan du lägga det i den här lådan här. Så går det till de fattiga som vi betjänar i Linköping och ut över världen. Allt är färdigt. Välkomna i Jesu namn. Fullt. Lyft era hjärtan inför Gud och ta emot Herrens välsignelse. Herre, välsigne dig och bevara dig. Herre, låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herre, vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Guds Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Gå i frid. Tjäna Herren med glädje. Välmött nästa gudstjänst på söndag 16:00. Och då fortsätter vi med våran serie. Tack för idag.